Vi ska börja idag med att läsa ifrån första Korintierbrevet. Första kapitlet, vers 26 och framåt. Ett kor, 1 och 26. Och där står det bröder, men det kunde lika väl stå syskon. Tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta dem visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet ifrån Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet: den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Vi läste det här tillsammans under bönen i torsdags och konstaterade att Paulus kan skriva lite krångliga och invecklade meningar ibland. Ja, och inte bara ibland, han har en tendens till att dra ut på resonemangen. Men det handlar om en princip som vi kan se i Guds handlande. Att välja sådant som inte anses vara speciellt högt eller lovvärt i världsligt perspektiv. Och använda det som instrument för sina planer och sätta dem i verket. Och går vi lite längre ner här så står det då genom honom, och det syftar tillbaks på Gud. Att Gud har sett till att också de som är med i den här församlingen, många kanske var slavar i Korint eller ansågs liksom tillhöra periferin i samhället, men Gud hade lyft in dem, inte bara i församlingsgemenskapen som sådan, utan gett dem vishet, rättfärdighet, helighet, frihet. Sånt som var egentligen då mycket större och mer eftersträvansvärt än att vara förnäm och mäktig i samhällets ögon. Den här principen att Gud väljer det ringa, ja, men det kan vi se genom hela Gamla testamentet till exempel. Gud väljer Abraham, den här gamle mannen som var på väg ut ur historien utan att sätta ett spår av sig, och använde honom som ett instrument för att skapa förutsättningar för hela sitt handlande då med Israels folk. Detta folk som när Gud tar tag i det ordentligt är en slavbefolkning i Egypten som tillhörde liksom den lägsta klassen och inte hade mycket att skryta med, men Gud väljer israeliterna och för dem in i det land som han har bestämt. Och så kan man se på många gånger människa efter människa i det gamla testamentet, att det är inte de människor som man skulle räkna med automatiskt. David är ju den här yngste killen i syskonskaran som inte ens man brydde inte ens att kalla in honom när profeten Samuel ville besiktiga liksom syskonen, så var han fortfarande kvar ute på fälten. Och vi har inte tid att rabbla alla, men jag tänkte att vi skulle stanna till vid Josef och berättelsen om Josef. Och Josef, han var ju näst yngst faktiskt. i den här syskonskaran utav 12 syskon som var barn till Jakob, som kom att kallas Israel. Och han vart inte så populär bland sina bröder. Det här med syskonrivalitet, det känner nog alla till som har ett syskon i varje fall. Att det kan vara känsligt. Och har man då en far som kanske inte är så fullt så vis som man borde vara, utan faktiskt särbehandlar en av barnen, så kan det sluta illa. Och det ser ju nästan ut som att det ska göra det i den här berättelsen. De är ju beredda faktiskt att slå ihjäl sin brorsa, åtminstone vissa utav syskonen. Men det blir ju så istället att han säljs som slav av sina egna bröder och hamnar i en karavan på väg till Egypten, och där i tjänst hos en etiopisk hovman. Och man kunde ju tycka då att någon som blivit utsatt för ett sånt förräderi och blivit sålt och hamnat som slav skulle på något sätt, ja, man skulle inte vara direkt entusiastisk i sitt arbete, sitt slavgöra, utan liksom sätta sig på tvären och kanske göra minsta möjliga för att undgå att bli piskad. Det var nu som kunde hända om man inte skötte sitt jobb. Men när det gäller Josef kan vi konstatera så här i Första Mosebok 39:2 att Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Han fick göra tjänst hemma hos sin egyptiske husbonde, som såg att Herren var med Josef och lät honom lyckas i allt han företog sig. Och det gör man ju inte om man bara gör någonting minsta möjliga eller halvdant så, utan det förutsätter ett engagemang. Och det går bra ett tag, vet alla som har gått i söndagsskolan. Men så händer ju det här att Potifar, som husbonden hette, hans fru var ute efter Josef och försöker få honom att gå till sängs med henne. När hon inte lyckas med det kommer hon med falska anklagelser mot honom, och Josef kastas i fängelse. Igen råkar han ut för det här orättfärdiga och kommer från en ganska lyckad position och kastas ner i fängelset. Men vad står det då om Josef i fängelset? Vers 21 är vi framme vid det här. Men Herren var med honom. Jag undrar vad Josef kände så när han var där i fängelset. Är det här verkligen Guds plan? Men det står, men Herren var med honom och lät honom möta barmhärtighet. Han gjorde fängelsechefen vänligt stämd mot honom, och denne lät Josef få uppsikt över alla fångarna i fängelset och ha hand om allt som skulle göras där. Och Josef fick tjäna även i fängelsemiljön. Och det som händer där är att han får vara med och tyda ett par av sina medfångars drömmar. En går det bra för, en går det illa för, men den som det går bra för hamnar åter i tjänst hos farao. När farao så småningom får egna drömmar så berättar den här munskänken att Josef kan tyda drömmar. Och det gör Josef och förklarar vad faraos drömmar betyder. Och efteråt konstaterar farao så här. Sedan sa han till Josef, eftersom Gud har låtit dig få veta allt detta kan ingen vara så klok och förståndig som du. Du ska förvalta de kungliga egendomarna och hela mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Tronen ska vara mitt enda företräde framför dig. Och Josef fick vara med och tjäna igen på ett nytt sätt och vara till välsignelse trots den illvilja som riktas mot honom. Ja, om vi börjar med det här med syskonrivalitet och rivalitet överhuvudtaget. Jag har ju 4 syskon och jag tror nog att det mesta har blåst över. Men visst har vi suttit där med drickaglasen och mätt upp liksom med mer eller mindre linjal bredvid för att allting ska vara rättvist. Och tycker nog att våra föräldrar var lite klokare än Josef och försökte behandla oss med någorlunda rättvisa. Så det var ingen som blev såld som slav, även om det kunde vara vissa konfrontationer. Men jag konstaterar att även om man vuxit upp, nu är vi kanske inte rivaler på sand, men det finns en jämförelse och kanske vi inspireras av varandra. Vi kommer ju från Mullsjö allihop, det kanske är logiskt om man är syskon, men hamnat i Linköping hela gänget och bor på varsin ända av stan i varsitt hus. Och konstaterar att ja, men alla kör Toyotor till bilar, och mina två äldre bröder har skaffat sig likadana, till och med till färgen, bilar som är importerade från USA för att få tillräckligt volym på det här sena. Och jag och min lilla syster kör också identiska modeller utav, men storleken mindre. Vi har inte lika många barn då som de andra. Så på något sätt man jämför sig och inspireras det här utav syskon och människor som man befinner sig, som man någonstans lika förhållanden med. Och så är det nog med oss. Det finns någon grunddrag som människa. Jag tog upp här i en predikan lite tidigare var ett antal flickor på i 7-8 års åldern på läger. Vi satt i de här samtalsgrupperna i augusti på barnlägret. Och så pratade vi om det här med att vara vänner och sådär. Och de berättade nästan bekände att det är inte alltid så lätt med det här med vänskap. För har man någon bästis så här, så är det inte jättelätt att ta in någon mer kompis och leka med den. För då är man rädd att den här bästisen hellre skulle vilja leka med den kompisen istället för en själv. Och så skapar det här en konkurrenssituation och en rädsla som gör att någon faktiskt kan hamna och känna sig utanför. För att man liksom tävlar om uppmärksamheten med varandra. Och jag har en känsla av att de här mekanismerna och fenomenen går inte över förrän man växer upp. Jag tänkte på vad en betraktelse som en kurs jag gick på, de tog upp det. Men han konstaterade att när han hade varit hemma hos sina vänner så hade den ena börjat berätta att de hade varit iväg och varit på semester. De hade varit dykt utanför Australien, stora barriärlevet, och upplevt liksom fantastiska saker där under vattnet. Och den personen hann inte ens berätta klart innan nästa person skulle in och knö in sin berättelse om alla sina fantastiska upplevelser. Och så var det som att i den här gruppen så, ja men de hade varit med om väldigt intressanta grejer, och den här mannen tänkte att men det skulle vara kul att faktiskt få höra lite mer, men det var mer intresserade av att liksom bräcka varandra med de värsta historierna istället för att faktiskt lyssna. Och så skapas den här konkurrenssituationen. Och jag tror vi kan hitta det på arbetsplatser, bland vänner, bland syskon och överhuvudtaget. Och nu är det så att det är väldigt svårt när man talar om det här att gå förbi en berättelse i Nya Testamentet. Den måste nästan upp på bordet. Och det är i samband, vi ska ju fira nattvard här snart. Inför nattvardstunden. Så kan vi förstå om vi läser, vi behöver inte läsa det just nu, men i Lukas 22 så står det att lärjungarna hamnade i den här jämförelsen om vem som är störst. Och ser vi på berättelsen i Johannes 13, dit kan vi faktiskt bläddra i våra biblar. Johannes 13, där någonstans, så handlade förmodligen om att i det här måste vara ett ganska fint hus som hade plats med så många gäster i en festvåning, så brukar det ju finnas då någon slav som kan betjäna och vara med och göra verkliga slavgöra, att tvätta fötterna på gästerna. Men nu fanns det ju ingen slav, utan någon utav lärjungarna var tvungen att göra slavgörat. Och de börjar förmodligen och gruffar med du är yngst, liksom. Men vadå, ja, det är din tur. Och så, vem är det som ska göra detta? Och det slutar ju med att Jesus reser sig upp, hänger av sig sin mantel, tar en handduk runt midjan och böjer sig ner och tvättar varje fot i lärjungaskaran. Och det här är ju en... Ja, en liten knäpp på näsan måste det ju vara för dem. Men också en profethandling. Han visar vad det är han gör. Han, i denna påsk så böjer han sig ner och tvättar hela mänskligheten från den smuts som hängt fast vid oss. Men så säger Jesus där, och de verserna får vi nu läsa i 13 och 12. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sa han till dem: förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter, är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra det jag har gjort med er. Sannerligen, jag säger er, en tjänare inte för mer än sin herre, och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Att inte alltid försöka ta fram armbågarna och stånga sig fram i konkurrensen, utan att faktiskt böja sig ner och betjäna. Att anta ens tjänares sinne. Det ligger en utmaning till oss alla där i. Och där kanske vi är lite olika som personer, att vi har olika utmaningar i livet. Trafiken kan vara sån här väldigt spännande ställe där vår helgelse prövas. Om man är ute och kör bil och man tycker att nu trängde sig den andra på, så kan man ju antingen, ja, men varsågod, eller så kan man, ja, bete sig på annat sätt. Men andra kanske känner sig inget problem i själva trafikmiljön, men i andra sammanhang kan man bli väldigt provocerad och så här. Var och en må pröva sig själv, brukar vi läsa i nattvardstexten. Vi är ju lite olika som människor, och jag har plockat fram några arketyper här. Och jag har letat efter namn som inte finns i den här församlingen, så att vi inte ska, någon ska känna sig utpekad. För det är inte några fysiska personer jag tänker på så. Men vi har ansvarsfulla Agnes, som många gånger ser behoven och det nödvändiga, och har hjärtat drabbas gärna utav när man ser att det här behöver faktiskt bli fixat. Oavsett fall det kanske handlar om städningen eller hjälpa till eller göra någonting. Att det här måste, och man tar ansvar mer eller mindre självmant som en magnet nästan i när man ser behov runt omkring sig. Men har ganska svårt för det här ordet nej, att begränsa sig. Ibland kan det vara så att Agnes drivs nästan utav ett behov av bekräftelse. Har fått mycket erkännande för när hon tagit ansvar. Och känner igen och igen att det här ligger på mig, och blir bekräftad när hon lyckas med det. Sen finns det bittra Bertil. Det är han som sätter de här lapparna i tvättstugan om att man ska ta bort luddet i torktumlan. Och han kan också minsann kämpa på och göra rätt för sig som man ska göra. Och gärna när det är några rättvisefrågor så där. Men det är som att det finns en liten bitter eftersmak när bittra Bertil har varit framme. Det är som att det skapar en atmosfär runt omkring att man inte riktigt har gjort tillräckligt och går omkring med lite dåligt samvete när man befinner sig i närheten utav bittra Bertil. Men så finns också glada Gustav, som verkligen har glädje, många gånger just det han gör. Han tycker det är roligt att hålla på med det han gör. Men ännu mer när han ser att någon annan har glädje utav det han gör. Och får en genuin tillfredsställelse. Om Gustav har lagat mat till exempel och han ser att andra äter med frisk aptit och det händer, då gläds det hos honom. Och Gustav tycks nästan ha någon form av teflonbeläggning, så sån här negativism som finns i omgivningen, det tycks bara rinna av glada Gustav. Och han fortsätter i sin tjänst. Och här skulle jag kunna gå igenom olika personlighetstyper. Loja, Lena, osäkra Otto, effektiva Ebba och så vidare. Och kanske är det så att någonting utav de här personligheterna finns i oss alla. Men vad jag känner mig utmanad av nu som förkunnare, vad händer när ansvarsfulla Agnes, som är inte många strån innan liksom det här lasset ska rasa samman från att bli riktigt utbränd, när hon läser: ja, nu ska ni också tjäna. Vad händer med henne då? På vilket sätt läser hon den här texten? Ja, jag ska göra lite till. Och bittra Bertil: ja, de andra borde nog göra lite till, men jag ska nog visa dem. Glada Gustav fungerade nog ganska bra på. Men det finns risker i, ska man säga, vår personlighet och läggning, vad vi läser och ser i texterna och hur det landar hos oss. Och jag kan nog inte ta ansvar för allting, att det ska landa perfekt hos var och en av oss. Men någonting som jag vill lyfta fram här som en utmaning till mig själv och oss alla, det är att kliva av det här racet, konkurrenstänkandet, jämförelsen. Jag tänker på ett reportage jag såg på tv för ett antal år sedan som handlade om någon fotograf som var intresserad av cyklister faktiskt. Och den här fotografen fick fråga mig, för han tyckte det var så spännande, men han konstaterade att de här cyklisterna, och nu var det på verklig elitnivå tävlings, som hade gått liksom så fullständigt in i att vinna racet, att deras kroppar, de hade genomgått som han kallar en metamorfos. De var så anpassade till det här livet på cykeln att när de levde utanför cykeln så var de nästan som deformerade. De kunde inte gå och röra sig och bete sig som vanligt folk, höll jag på att säga, utan de var nästan handikappade utav den typen av muskler och kropp som de har utvecklat där. Men på cykeln, där var det som han sa, där var det som musik, tyckte han då. Och för mig blir det där en liten bild att det finns en risk att det här racet deformerar oss som människor. Att det skapar sköldar, kapaciteter att ta sig fram som kanske kan vara effektiva och nyttiga om man ser bara på att klara sig i racet, men som faktiskt skapar deformationer hos oss och inte gör det möjligt att leva det liv som Gud har tänkt. Och jag kan faktiskt vara bekymrad över den kontroll som de här inbjudningarna att tävla mot varandra kan skapa hos oss. Ni vet, har man små barn, nu brukar det fungera lite bättre, men så om man ska få på sig kläderna på morgonen, ytterkläderna eller någonting, så kan man antingen stå där och tjata: nu tar du jackan, nu tar du den, nu tar du den, så. Eller så säger man: jag hinner först! Och så börjar man rusa mot utgången och för att ta på sig kläderna. Och förhoppningsvis får man med sig en leknate som springer: jag hinner före! Och så försöker han snöra sina skor allt han kan och liksom få med sig och ut så fort som möjligt. Och blir ju jättelycklig. Och så har man lyckats manipulera barnet till att ta på sig kläderna i tid. Men är vi så annorlunda? När vi inbjuds i konkurrenssituationer och vi känner att här ska jag ta mig fram. Att det finns någon som rycker i oss marionetttrådar. Det finns arbetsgivare som vill ha ut nästan den sista blodsdroppen utav oss i arbetsprestationer. Det finns intressen utav olika slag som vill dra i oss och använder de här mekanismerna. En makt och en kontroll. Och de här orden som jag tagit några gånger från predikstolen, som jag, de har blivit profetiska för mig. Som Indien sa till mig: "You don't need demons in the Western world. You're already preoccupied with everything else." Ni behöver inga demoner i västvärlden. Ni är redan fullt sysselsatta med allting annat. Att det finns mekanismer som vi behöver frihet ifrån. Och det står just i den här texten vi läste i Korintherbrevet, att vi har vår frihet i Kristus Jesus. Så min utmaning då, som jag plockade de här texterna, är att kliva av racet. Att inte tävla och dras in i konkurrenssituationer, utan låta Jesus vaka över våran position. Vi kan se i berättelsen om Josef. Ja, det var konkurrens där bland syskonskaran, och han hade viss position då, en faderns gunst, och så gick det åt skogen. Men Gud vakade över honom också, och han fick möjlighet att vara i tjänst, och det gick bra för honom. Men så var det någonting som gick galet igen, och så vakade Gud ändå över resan. Att inte besmittas utav sånt. Ibland kan det vara förtal utav arbetskollegor eller andra saker som kan liksom smyga sig in och vilja påverka oss och dras med en jargong. Kliv av racet. Låt oss vara tjänare. Fria att tjäna utan tanke på att vi behöver belönas själva utav det. Och här måste jag då understryka, och det är kanske framförallt för Agnes skull, höll jag på att säga, jag måste säga det här, att jag som kristen är vi kallade att vara allas tjänare, mer eller mindre. Men vi kan ju inte göra allt för alla hela tiden. Och om vi tänker att vi ska vara alla människor till lags, så rycks vi fram och tillbaks utav olika viljor och intressen. Utan vi har en herre som vi tjänar. Det är efter hans vilja, hans vägledning, hans hjärta vi stämmer våra liv. En vi tjänar och många som vi betjänar. Och varje människa vi får betjäna kan vi finna glädje i att få göra. Men vi tjänar en herre och stämmer vårt hjärta efter honom. Det här, det hjälper oss att bevaras och inte deformeras i ett samhälle fullt utav konkurrens och rivalitet och avund. Att vi får bevaras helgade i enlighet med Guds tanke. Det hjälper oss också att själva få vara med och sätta prägel på de miljöer och sammanhang vi rör oss i. Inte att vi rycks med i andra stämningar, utan vi får vara med och sprida en annan stämning, ett annat ljus. Att vi får påverka mer än vi påverkas. Och det skapar trovärdighet för evangeliet. Våran tjänstvillighet, våran vilja att dela den kärlek Gud har gett oss. Och det passade väldigt bra att vi bad för statsmissionen här, som är ett exempel på vad det är vi kan göra tillsammans som församlingar. Men vi kan ju också låta det här få uttryck i var och en av våra enskilda liv. Där säger jag nog amen. Och ta med er en kort bön.